Välkommen till Framgångspodden, mina framgångsvänner. Och jag får ju träffa en del riktigt grymma entreprenörer. Och för några månader sedan så var jag på fika första gången med Niklas Nordberg och John Ekström som grundat herrmodeföretaget John Henrik. Det har varit kund faktiskt direkt sedan de startade 2008. Och jag sa till dem att jag kunde länge att vi borde verkligen hitta på något i podden. Så att det här avsnittet presenteras i samarbete med John Henrik. Och de säljer allt ifrån slipsar, svinsnygga portföljer och ryggsäckar. Jag köpte en nu häromdagen där, en svart, ni ser den på min Insta-story, hur snygg som helst. Manchettknappar, underkläder, skjortor med jättebra kvalitet och massor av annat för att man ska hålla klass och stil. Och John Henrik har gjort en riktigt smart sak för att hålla ner priserna. De producerar allt direkt från fabrik och har idag inga återförsäljare, vilket gör att som kund köper man utan mellanhänder för lågt pris med jättehög kvalitet. De har också egna butiker på de absolut bästa topplägena i Sverige, men man kan också alltid surfa in på johnhenrik.com. Men nu är det också som så här att självklart har jag ett supererbjudande till er, att samma sak som att jag köpte en väska där som var hur schysst som helst häromdagen, eller faktiskt en svart snygg ryggsäck, så kan ni nu under hela augusti ange koden Alex så får ni 20% i rabatt på alla väskor och bälten. Och det gäller på alla deras butiker eller på johnhenrik.com. Så bara ange koden Alex och få 20% i rabatt. Och de själva har byggt en väldigt imponerande framgångssaga där de startar på 60 000 kronor. De har aldrig tagit något lån. De jobbade 4 år utan lön. Men det här hårda slitet har verkligen burit frukt. Så att nu har de blivit D-gasell 4 år i rad och ska nu också expandera till USA. Så ange koden Alex och få 20% i rabatt på alla väskor och bälten. Gäller hela augusti ut på deras butiker eller johnhenrik.com. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Hipp hipp hurra, nu är han här. Ingen mindre än superentreprenören Rickard Delér. Han har livet som väldigt många drömmer om. Alltså han äger många framgångsrika bolag. Han bor i ett lyxhus i Marbella, han har fet jott, fina bilar och utåt sett verkligen ett liv som många bara drömmer om. Men hur kom han hit och vad är baksidan med all framgång? Vi pratar om när brottslingar stormade hans villa och sövde honom för att sno hans Lamborghini. Vi går också in på de gånger han har blivit lurad och utnyttjad. Hans pappa försvann tidigt och han hade det också väldigt tufft i skolan. Vi pratar också om hur han byggde upp sin målerifirma, hans nya stjärnrestaurang Occo i Marbella och även massor av fastighetsaffärer. Han har också ett nytt varumärke som är extremt hypat, Se Normal, med en av hans döttrar, Janni Delér, som är gift med Jon Olsson. Båda de är också jättegrymma entreprenörer och stora influencers. Han är en av framgångspodden mest efterfrågade gäster. Vill du följa honom eller komma i kontakt med honom, kolla in hans Instagram. Nu kör vi igång avsnittet med Rickard Delér.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Rickard Delér.
Tackar.
Du ser lite chockad ut tycker jag.
Jag är lite chockad. Att du har frågat att jag kommer hit. Så lite chockad är jag, men jag kommer över det snart.
Jag tyckte att du såg chockad ut för att du tittade på mina naglar.
Ja, det gjorde jag.
Men du gillar ju måleri och sånt. Gillar du inte att man ska måla sina egna kroppsdelar?
Jo. Och jag är jätteimponerad, du har gjort det för min skull att du målar dina naglar. De är silvriga, jättefina. Verkligen. Verkligen jättefina. Är tånaglarna också målade?
Nej, det är de faktiskt inte.
Nej, inte det. Där drar du gränsen, är det?
Ja, nej, men jag har inte kommit dit än. Okay. Så att, men man vet aldrig. Men anledningen, jag har inte förklarat. Rickard ställer precis min fråga. Du, har du gjort naglarna? Så garvar man ganska mycket för. Jag bara, vi kör igång istället direkt. Så kan jag förklara. Nej, men det är ganska många som frågar den frågan. Det sjuka är att jag kommer dra en grej på dig sen. Vad folk googlar på dig mest. Men en av de grejerna de googlar på mig mest,
Det är Alexander Pärlås naglar.
Ah, okay.
Det är väldigt många.
Du måste dricka vatten, tror jag. Jag har ingen aning. Vad googlar man på mig? Ska du ta det sen, sa du det?
Ja, jag tar det med en sekund typ. Okay. Eller någon sekund. Jag ska bara svara på dig så att du inte tycker... Jag har gjort naglarna för att jag var så himla rädd för att göra naglarna.
Ja. Ah.
För att jag hade en suttit Mikael Dahlén i podden.
Ah.
Och då så... var det att han har gjort sina naglar. Jag satt i 2 timmar. Jag bara, varför har han gjort sina naglar? Försöker han vara någon? Vad är problemet? Är han transvestit? Eller är han drag queen? Vad gör han? Varför? Och då var det så här att jag skulle aldrig kunna göra naglar. Och just varför jag kände aldrig så gjorde jag det. Och sen så...
Det är lite som jag känner med det här då. Jag skulle aldrig kunna göra det här, men nu sitter jag här. Så jag har målat naglarna på ett annat sätt.
Men varför? Tycker du inte kul att du ska vara med?
Nej, men jag vet inte. Jag tänker nog att vad är intresset så? Man blir lite... Jag vet inte. Men det här ska bli jätteintressant. Det blir kul.
Det kommer bli...
Sen har jag ju lyssnat på det du har gjort tidigare och tycker att det är väldigt bra. Så att då kände jag att absolut...
Jag tycker det är en rolig grej som du, för du har ju sagt att du har lyssnat på podden tidigare. Men det har även funkat som sömnmedel för dig.
Perfekt sömnmedel.
Ja.
Jag stoppar in de här i öronen och så lyssnar jag på din podd och sen somnar jag. Och då vet jag ungefär när jag somnar, för då kommer jag inte ihåg vad som är sagt. Så då lyssnar jag dagen efter på det. Och ibland kan det vara ett avsnitt, kan ta 3 nätter. Ibland lyssnar jag på hela. Det beror på lite vem det är som du intervjuar.
Jag vet inte vad jag ska säga, om det är bra att det är sömmer. Men då är frågan så här...
Jo, ta det positivt, för jag har grava sömnproblem. Så att, det är okay. Jättebra. Det är nog, det är kanske rösterna. Din röst som jag somnar av.
Var du inte somnad nu?
Nej då, jag ska hålla mig bakom.
Men har du grava sömnproblem fortfarande? Har du haft hela livet?
Ja, jag har haft i många, många år. 3 sömndoktorer och vi har provat i princip allt. Allt från till slut var det att man provade sömntabletter som jag gick på under en tid för att sova kanske snitt 4-5 timmar på natt fortfarande.
Det är ingenting.
Nej, och jag går upp ofta på nätterna och äter lite och sitter i kök och tittar och funderar. Och det är inte att det har ju varit perioder när man har problem och mycket att göra och att det är därför jag inte sover. Och sen tror jag kom in i det mönstret, så att jag har fortsatt tyvärr.
Hur ser en dag ut för dig i Marbella?
Min dag, alla dagar är egentligen väldigt rutinmässiga. Jag går upp 7.30, jag väcker min son. Jag sätter på ugnen och gör en pizza till honom varje morgon.
På riktigt?
Helt på riktigt. Från början tyckte jag, varför vill du ha en pizza varje morgon? Men han tyckte att det är som att äta en macka med skinka och ost. Och det är väl ungefär samma sak.
Vem vill inte ha en pizza varje morgon?
Ja, så det får han exakt varenda morgon, 7 dagar i veckan. Och jag gör 4 deciliter havregrynsgröt som jag blandar i kallt vatten. Och jag skivar en banan och har 1 paket blåbär. Lite proteinpulver, choklad i det och en ginger shot. Och 1 glas färskpressad juice. Jag äter det här väldigt fort, jag äter alltid fort. Men just den här frukosten äter jag fort, för den är inte god och den är ganska stor. Så jag måste få i mig den fort, så jag pratar inte när jag äter, utan jag äter den här snabbt. Och sen kör jag honom till skolan 9. Och sen åker jag direkt från skolan till gymmet. Och där är jag cirka 2 timmar. Och sen åker jag hem och duschar, gör morning. Åker och tittar på lite projekt, eller de projekten jag har. Jag bygger om lägenheter, hus i Marbella. Jag har kontakt med de bolagen jag har här hemma. Så då mejlar vi eller vi ringer och pratar med varandra under dagen. Och sen ska han hämtas 4. Och är det bra väder, vilket ofta är, så att han ska få slappna av lite i huvudet, så åker vi ner till båten och så tar vi jetskin och så åker vi ut en timme och far runt på havet och bara liksom har kul ihop.
Gud vad härligt.
Det är jättehärligt. Det är jättekvalitet på det. Och sen åker vi hem och äter middag och sen tar jag ofta en timmes promenad med hundarna upp i bergen. Så då har jag en vän, Niklas, där som har 3 hundar nu. Så då möts vi upp och så går vi de här bergspromenaderna. Och sen hem och sen så blir det lite Netflix och sen är det dags att sova.
Jo, vad trevligt.
Ja.
Det lät som en väldigt skön dag och att du typ är världens bästa pappa. Gör pizza till henne sen drar du ut och åker jetski. Alltså... Where were my dad?
Ja, exakt, vad var min också. Ja.
And where was my jetski?
Det är ytterst sällan vi klagar på vårt liv faktiskt.
Jag tänkte att jag skulle spola tillbaka lite grann. Du är uppväxt i Högdalen.
Jag föddes i Högdalen och flyttade till min mormor och morfars hem i Bromma när jag var 7. Och sen växte jag upp där och sen flyttade jag hemifrån när jag var 18. Då jag träffade Mikaela och Jannis mamma. Så då flyttade jag till Upplands Väsby och sen flyttade vi runt lite. Hamnade tillbaka till Bromma en stund och sen och flyttade in till stan när vi hade separerat. Och sen hamnade jag på Lidingö där jag fick mina andra 2 barn. Och sen därifrån till stan igen, en kortis, och sen till Marbella.
Men din pappa försvann ganska tidigt från det, va?
Försvann. Han drev ju ett måleriföretag som jag började jobba på. Och han målade ju själv på dagarna. Vi var väl 6 anställda. Så att jag började måla där tidigt när jag var 13-14 år, och sen direkt efter skolan. Och sen var han med om en bilolycka, så att han blev sjukskriven något år, och jag hade lite andra idéer än vad han hade om det här företaget. Jag ville utveckla det och bli mycket anställda, och jag hade den här idén. Jag har ju, som jag pratade innan här om, jag får upp en bild ibland i mitt huvud, och jag vet inte var de här bilderna kommer ifrån, och den måste förverkligas, den här bilden. Och det kan vara allt från jag sitter hemma och tittar ut över tomten, så kommer den här bilden upp. Och då jag får inte bort den. Jag måste liksom nå den så att bilden är i verklighet för mig. Och det var det också med företaget. Att jag såg mig själv driva ett stort måleriföretag.
Men då var det så att du tog över det företaget han drev?
Jag köpte ut honom 91. Okay. Så då försvann han ut ur det. Och sen började det då... Det var inte jätteroliga tider 91. Och inte heller senare på 90-talet. Det var tufft. Men jag anställde och tror att jag hade en fördel av att jag var ung, och jag har alltid haft idén att, jag berättade lite för dig tidigare, jag var ju totalt kass i skolan, alltså jag var riktigt dålig, jag var dyslektiker, men det var ingen som talade om det för mig, för att jag vet inte om man visste om det ens, vad det var för någonting. Jag hade svårt i skolan och jag vantrivdes i skolan. Jag längtade alltid hem. Första timmen jag satte mig i skolan så ville jag egentligen bara att den skulle ta slut. Och man får höra mycket av lärare, och man fick höra mycket att man var dålig. Och det gjorde att jag började tänka tidig ålder, vad ska jag göra i livet? Och det blev att av någon anledning så började jag bevaka liksom service överhuvudtaget. Vad gör folk glada? Vad gör... Tjäna pengar är enligt mig lätt, men vill man göra någonting man kan stå för och tycka är kul, så börjar man i den änden så kommer pengarna, än att man fokuserar på att tjäna pengar. Så har jag nog tänkt i allting jag gör. Vill jag göra det här? Ja, det vill jag. Då gör vi det, och sen automatiskt så har det gett ganska bra betalt för det jag gör. Så att jag började med det här och driva upp det här måleriet till större och större. Och jag vet att jag var på min största upphandling på ett av de största byggbolagen här. Och jag var ung, jag var oerfaren, och det var 3 anbud som skulle utvärderas, och jag kommer upp dit. Och jag vet att jag låg och tänkte på natten innan. Alla kommer att presentera sig och tala om hur bra de är och visa de bästa referenserna. Så när jag kom dit så sa jag till dem att vi ligger väl antagligen prismässigt ganska lika allihopa, men det måste finnas 10 saker ni stör er på varenda bygge. Kan ni tala om de 10 sakerna för mig? Och de tänkte, vad vill han komma med det här? Men de gjorde det. De skrev ner 10 saker. Det här är bland det värsta vi vet just för moderiföretagarna. Och då sa jag kan garantera att under det här bygget kommer det inte hända.
Grymt.
Och så matade jag då personalen med det här, att det här har jag lovat, och jag har verkligen lovat det här. Och utan personal, vilket jag tror många glömmer, är man ju ingenting. Alltså, kan man inte ta hand om sin personal, kan man inte se till att de mår bra, då spelar det ingen roll vad jag har för idéer och hur duktig jag är. Det kommer inte bli bra. Så det var väl mitt första stora projekt jag gjorde, och sen fick jag den referens jag behövde för att kunna visa på nästa jobb att vi gjorde så här, och den här kunden är extremt nöjd. Och jag gillar att göra folk glada. Alla affärer jag gör så vill jag att alla ska vara nöjda eller lika missnöjda. Det får inte finnas en vinnare i liksom affären. Det känns inte kul. Då kan jag lika gärna låta bli.
Men det var snygg alltså. Att du sa det, att vi kommer ungefär samma liknande pris. Och det är väl ganska liknande. Men sen frågar de, vad är det ni störs på? Vad är de 10 sakerna? Och sen garanterar att det inte kommer ske.
Ja, och svårare än så var det inte egentligen.
Nej, det var ju att göra det här, att säga de här lilla extra grejerna runt om, för att det är ganska lätt, och det är ju sånt som folk verkligen bryr sig om. Alltså, visst, kostnaden är ju en sak, men att saker ska gå till helvete, det ska bli försenat, de har i sin tur de kunderna som de har sålt lägenheter till eller hus till eller vad det nu än är, och det blir ju en jättehuvudvärk. Ja. Den var riktigt snygg.
Och jag jobbade i många år med det här med tidhållningsproblemet som vi har i byggbranschen. Och fortfarande är att folk kommer inte i tid. Man släpar lite. Jag vet att då var det mycket prat om att de som rökte tog ju mycket tid på dagen i att man står och röker, och det var väl egentligen ingenting jämfört med vad mobiltelefoner idag är. Mm. Man får meddelanden om man ska handla, och man ringer frugan, och man ringer till, alltså det är
Instagram, Facebook.
Ja, det är mycket störningsmoment i de här som en slutkund ska betala. Och då får man försöka förklara att det här är inte okej, och vi vill samma sak. Vi vill ha att ni har jobb året runt, för vi är ju en bransch, om man pratar just målerit, så är det lite säsongsbetonat. Förr var det ännu mer. Då målade man på sommaren massor, och så var det sämre på vintern. Runt jul vill inte folk ha oss inne någonstans. Och påsk och midsommar. Det finns många sådana högtider där folk inte vill ha hantverkare hemma. Så då får man försöka sitta och fundera på andra idéer. Vad gör vi då? Vad ska vi göra för att liksom överleva de här tiderna?
Det är en del som undrar också. Det är ju... Jag lade ut på Instagram innan att jag skulle träffa dig, och många tycker det är så sjukt roligt. Du är lite grann som en exotisk papayafrukt som folk tycker är kul att
höra på. Den har jag faktiskt aldrig hört förut. Hittade du på den själv nu?
Nej, du får ta det som en komplimang.
Tack. Uh-huh.
Men det kommer jättemycket frågor. Och sen finns det också ganska mycket duktiga entreprenörer som har hört av sig, som har ändå liksom bra business här i Sverige. Men på något sätt så har många så här, det hade inte varit helt jävla fel att kanske vara i Marbella. Och bara istället för att ha, nu har det inte varit 20 år, men nej, för något år sedan var det 6 soldagar på ett helt år. Och det är inte konstigt att folk är deprimerade och tar livet av sig, tänkte jag säga. Men det är inte helt fel att vara i Marbella då, som är ganska rent, schysst, det är fräscht och det är betydligt fler än 6 soldagar på ett år.
Det är det. Och det, om man ska fråga mig vad jag gillar mest med Marbella, är att du får vara den du är. Du får gå klädd hur du vill, du får ha vilken frisyr du vill, du får göra. Om du går ut och är jättefin klädd, vi går och äter en middag ihop du och jag inte det, så är det ingen som reagerar. Och det här, jag gillar den typen av mentalitet, att man får vara den man är. Jag märker det här, jag kom hit i vintras och gick ut med, jag mötte min andra svärsvår Jens. Och jag hade vita byxor på mig. Och han sa, fan, du sticker verkligen ut här nu på vintern med vita byxor. Och det är så här som, man tänker inte på det, utan du går klädd hur du vill. Bara du är bekväm. Och det, jag gillar det. Det är ju svårt att sticka ut Marbella. Det är ju svårt. Jag och Jon brukar ju skoja ibland och säga att det är billigt att vara stekare i Stockholm. För om man jämför med Marbella. Där, det finns ju alltid folk som är värre. Så att det, ja, jag trivs där.
Är inte ganska mycket kriminella i Marbella också?
Ja, av någon anledning dras de dit. De kanske gillar solen också.
Ja, de gillar inte bara
eller också bakåt. Syns de mer, för Marbella är ju ganska litet, och är man just runt Puerto Banús och det, så är det, jag vet inte procentuellt om det är någon skillnad någon annanstans, men det, de syns.
Men har du träffat några så här typ, vad man brukar kalla dem, hitmans?
Nej, det har jag inte gjort, som tur. Jag hoppas jag inte gör det.
Man pröjser hans döda folk.
Ja, nej, jag hoppas jag inte möter någon sån. Framförallt inte att någon har betalt dem för att jag ska träffa den. Så att...
Nej, det måste vara väldigt dyrt i alla fall om de har gjort det.
Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Man pratar ju om liksom...
Men vad är det droger? Vad är det för...
Jag, de håller folk, jag har ju blivit sövd 2 gånger. Eller en gång blev jag ju sövd helt. Så att jag vaknade inte. Jag vaknade på morgonen av att hela huset var tomt.
Driver du med mig?
Nej, och andra gången så hade jag och Jon byggt en Lamborghini som var lite speciell, som stod i mitt garage. Och då vaknade jag av att fönsterrutan small i badrum och larmen gick i hela huset. Och de hoppade in och tog bilnyckeln och visste exakt var den låg någonstans. Alltså jag hade knappt hittat den själv om jag irrade runt där. Men jag har en hylla inne i mitt omklädningsrum där jag lägger nycklar. Jag skulle kunna ge dig 4 timmar att leta efter den, du skulle inte hitta den. Men de hittade den direkt, hoppade ut genom fönstret. Men det sitter en huvudbrytare på Lamborghini och den hittade de inte. Så jag hörde att de försökte starta den, men de fick inte igång den, och sen kom polisen. Så att,
vadå? Alltså du, vi tar till det här läget. Du och Jon... Så att de mäckade med en Lamborghini?
Nej, vi byggde en Lamborghini, specialbyggd, som jag hade nere i Spanien.
Ja. Och så, då hörde du något genom rutan?
Jag låg och sov, klockan 3 på natten small det i badrumsfönstret. Och då, jag har ju kameror runt huset, så liksom, det började blinka och det började fotas. Och då ringer min telefon samtidigt och jag svarar och de säger att hej, det här är från säkerhetsbolaget, det är folk i ditt hus. Och ligg bara kvar i sängen och vänta liksom tills de försvinner. Och det, så det stod 2 maskerade killar utanför och en var inne och hämtade nycklarna. Men de fick inte med sig bilen, som tur var.
Men hur kändes det då att du låg i sängen? Alltså, visste att några var där inne? Och de är antagligen tungt beväpnade också.
Ja, och det gick så fort så jag hann inte tänka egentligen mer än att man får lite puls såklart. Jag hade ingen lust att öppna dörren och gå in där han var, utan jag bara låg still och väntade, och jag hörde när han for ut genom fönstret igen.
Hade du inga barn hemma då eller något?
Nej, jag var själv. Bägge gångerna har jag varit själv.
För då måste du ha haft panik om du hade barn hemma.
Ja, jag frågade om någon gör det när man har barn hemma. Jag har någonstans hört flera säga att de inte gör det när barn hemma, men jag vet inte. Första gången det hände då kom jag hem vid 11-12, vi gick och la mig och sov och vaknade vid 8. Och jag fick verkligen inte upp huvudet från kudden. Det låg liksom fast i... Jag fick inte upp det. Jag fick luta mot sidan, ta huvudet upp över sängkanten. Och då när jag tittar mig omkring så ser det ut liksom som ett bombnedslag i hela huset. Och jag ser att varenda låda utriven.
Allting, även i ditt rum?
Överallt, runt hela mig. Allting.
Det är så sjukt.
Ja. Och då har de ju lagt någon typ... För jag fick åka in på sjukhus och ta prover. Och då var det typ eter hade de lagt i ansiktet på mig då, för att söva mig. Så
äter jag, det är inte det livsfarligt.
Jo, det är. Och hade jag druckit då kan man stryka med, för det sätter sig på andningen. Och jag tror inte att det där är några proffs som gör den här sövningen.
Analysen,
så att, nej, jag tror inte att det är ingen narkosläkare som gör det där, utan det är några. Så att det är klart att det var obehagligt, men jag försöker att inte ta det personligt. Det är mina saker de vill ha, det är inte mig de är ute efter. Och, så att ja, nej. Nu bor jag inte kvar i det huset, men det var inte anledningen till att jag flyttade, men det var nog otäcka upplevelse, såklart.
Men då måste det varit att du låg och sov. De kom in där med en sån här handduk med eter på. När du sov så snabbt, bam! Ja. Och sen boom.
Ja, det är nog så.
Och vad gör eter för något då?
Man sover som en stock. Du blir... Man sövde väl folk med det förr. Så att det... Då sov jag gott i alla fall. Då lyssnade jag inte på din podd på natten.
Nej.
Nej. Så att det var otäckt ett tag, och det var liksom, man vaknade av minsta knäpp under en ganska lång period.
Inte fan konstigt att ha lite sömnproblem.
Så att jag åkte till Sevilla och köpte en hund, tänkte, för då vaknade ju den. Så det är Maximus jag har, han är en rottweiler på drygt 50 kilo idag.
Lilla Maximus.
Ja, lilla Maximus.
Han har växt upp och blivit stor pojke.
Han har blivit stor. Så att jag känner mig väldigt trygg med honom. Han reagerar direkt om det händer.
Men jag tränar också. Om vi säger så här att jag hade sprungit in. Nu är han i och för sig väldigt van med min poddröst. För att lyssna du på framgångspodden, så har jag. Så han lär ju bara springa runt som en liten
nej,
söt,
det,
liten
bobo. Det skulle garanterat smälla om du går in.
Om jag skulle gå in på natten, vad tror du hade hänt? Om jag hade sparkat upp dörren någonting?
Då får du träffa honom.
Maximus.
100%.
The big boy.
Ja, vi hade faktiskt här för någon månad sedan. Så jag har ju som en hundgård ute. Och vi har en snickare som är där, och han har varit där sedan oktober dagligen. Och han viftade på svansen och då gick jag. Och jag har sagt, ni får inte gå in i hans hundgård, ni får gå runt huset. Men då gick han igenom, för han tyckte att det var lugnt, och det var inte bra. Han högg honom i armen ordentligt. Så att det... Nej, man ska inte gå in där. Men han är snäll när jag är med.
Ja, men det måste kännas väldigt bra i alla fall.
Jättetryggt. Och sen nu har jag köpt en liten hund också, en liten sån här King Charles. Och de säger det, att för att ha vakthundar, man ska, den lilla väcker den stora. För en liten hund vaknar lättare än en stor. Så att så de är samma färger har de. Så de är, men han är betydligt mindre än den här lilla. Han är väl 5 kilo typ.
Den där lilla är en riktig källare.
Ja, jag undrar om han är det, för han sover hos mig, så att jag vet.
Vad skulle du vilja att dina barn tar med sig från dig? Att de här... råden i livet, eller det här vill jag verkligen att ni ska ta med er.
Ett lite mer lugn, om vi pratar sönerna då, ett lite mer lugn än vad jag hade, att man inte behöver ha så bråttom med allting och inte liksom förorsaka massa familj, massa andra saker som är viktigt för att tjäna pengar. Jag har ju varit väldigt intresserad av att tjäna pengar i kombinationen av det här att leverera, det kommer pengar, leverera igen, det kommer pengar, det blir... väldigt, väldigt mycket som styrt mitt liv i det. Jag är väldigt imponerad av både Janne och Jon som har fötterna på jorden totalt, verkligen. Många kan nog stiga åt huvudet när man hamnar i deras läge som så pass unga. Janne är ju ung. Och jag tror att det, landa och vara, tänk efter, försök ta så kloka, gör misstag, som alla göra, för det är det du lär dig av, men försök att liksom andas lite, är det här det viktigaste just nu som jag håller på med, eller kan jag göra det lite senare, eller, och framförallt inte börja resa runt jorden när man är 20 och bara partaja, jag tror inte det, och komma hem med massa lån.
Lite grann som Göran Persson. Inga, nej, men var det Göran Persson sa att man är inte fri om man har lån?
Ja, jag vet inte. Kanske jag kanske inte skulle älska att bli jämfört med Göran Persson, men han kanske säkert har sagt något klokt, jag vet inte.
Något klokt under alla tusentals grejer har han sagt. Jag tänkte till sista frågan här då. Vad är det bästa tipsen någon någonsin har lärt dig som du har tagit med dig? Är det någon som har sagt någonting väldigt bra till dig som du bara, nej, men det här var, det här ska ta med mig liksom?
Ja, det... Den här skulle du förberett mig på den här frågan. Man har fått så många goda råd. Jag tog in en styrelseordförande i mitt bolag för många år sedan som var helt utanför branschen. Så, och det är svårt att ge ett råd, men han gav mig många råd. Hjälpte mig många, många gånger. Så att jag har spart otroligt många dåliga affärer med honom. Så att det är också om man kommer upp i en liten nivå av bolag när det börjar växa lite, ta en extern styrelseordförande så kan det vara en enorm hjälp.
Okej, men vad är det han har sagt då? Har du någonting du kan
framförallt att ägna åt det, för ibland när man får erbjudanden att ge sig in i andra typer av branscher så har han gett mig rådet att håll dig kvar i den här branschen, det du håller på med. Du kan inte det andra, du har inte gjort det tidigare, håll dig därifrån. Och det är ett jättegott råd som jag tar med mig.
Magiskt. Men du, stort tack Rickard att du kom hit. Det har varit så jäkla härligt att prata med dig.
Tack själv, det var verkligen trevligt att prata med dig också.
Det finns så här, vi har betat av en del prylar, men det känns att det finns himla mycket kvar också.
Ja.
Så hur det känns?
Jättebra. Ja. Jättebra.
Roligt. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler och dina roliga, galna, spännande, musikaliska upptåg.
Då är det Rickard Delér på Instagram med CK. Och annars får man mejla mig då på rickard@delér.se.
Och du investerar jättegärna i allt som kommer in.
Hela tiden, kom igen bara.
Den som skickar först får oftast investering.
Ja, absolut.
Och du brukar ju mest göra så här, du är så här, okej, de här 10 första ger 2 miljoner var och en dag.
Hela tiden.
Ja. Spännande. Sjukt roligt att ha det här. Stort tack, Rickard.
Tack själv så mycket. Fram Gang Spotty with Alexander Prelaros.
Ja, Rickard Delér, alltså satan. Riktigt grym. Fan vad härligt avsnitt. Och att han var med om de här grejerna. Förstår du att han låg i sin säng och sov och blev sövd. De försökte sno hela hans jäkla hem. Hans Lamborghini, allting. Han blev sövd i sitt eget hem. De kom med de jäkla medel. Alltså det är helt otroligt. Man kan inte föreställa sig hur den där världen är. Tänk att behöva vara så rädd att man ligger och sover. Är det... Det är bara helt stört. I en annan värld. Man är inte van vid den. Men jag tänkte ge lite härliga tips. Jag tänker säga att ett av de mest lyssnande avsnitten någonsin. Christer Olsson. Har inte lyssnat på det, gör det. Han är som Kjell Enhager. Svin vass. Det är över 400 000 lyssningar. Så att det måste du bara lyssna på om du inte har gjort det. Sen nu på söndag, den här söndagen, kommer ett grymt avsnitt ut. Hur bra som helst. Annika Malmberg som pratar om de här olika färgerna som Thomas Eriksson går in på. Och så här, sjukt intressant hur vi människor fungerar. Det är också verkligen ett toppavsnitt. Sen har vi också nästa vecka Mikael Holsten. Han som är tränare i Biggest Loser. Också ett jätteintressant avsnitt med allt ifrån cold showers till mindset och hur man ska klara av sina mål, komma i bra form och massor av annat. Också är riktigt bra. Så att många bra på G. Är det så att du önskar någon, skriv på min Instagram. Ha en grymmers vecka.